Ja, kära vänner, vilken förmån det är att få mötas inför Guds ord och känna att vi liksom träder ut i ljuset tillsammans. När vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, har vi gemenskap med varandra. Och Jesu Kristi, Guds sons blod, renar från all synd. Jag tror en del av förståelsen av den där versen i första Johannes brev är det väl, är att vi också träder in för Guds ord tillsammans, för det är ett ljus. Våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Första Petrus brev naturligtvis. Och nu kliver vi över tröskeln in i det tredje kapitlet. Det sista vi läste var att vi var som vilsegångna får, men vi har vänt om. Och omvändelsen till själens herde och vårdare är nyckeln till att få uppleva frihet från syndabördan och också få uppleva den helige ande som helar oss och gör oss mer lika Jesus. Det finns ju alltid en risk för när man tar såna här små delar att man missar det stora sammanhanget. Men vi vet att det är skrivet till en församling i förföljelse, Petrus första brev, kringspridd. Det står också många uppmuntrande saker för att de inte ska tro sig vara förlorare i allt det som omger dem. Men det står också mycket om att de ska underordna sig och inte provocera oppositionen i onödan. Och det är många som säger att första Petrus brev är det brev som innehåller allra mest av det här som talar om en evangeliserande livsstil. Alltså med tanke på vad Jesus hade sagt, ni ska vara oskyldiga som duvor men listiga som ormar. Alltså att ibland så är situationen så komplicerad så man måste uppbringa en stor vishet för att förvalta Guds rike och evangeliet på bästa sätt. Och det är lite av den visheten, den taktiken, den strategin på grund av det känsliga omkringliggande läget som kommer fram i första Petrus brev. Och just det här att inte ställa till med onödigt bekymmer, inte provocera. Det är faktiskt ett genomgående tema. Vi har läst, underordna er alla mänskliga myndigheter, underordna er era herrar, alltså arbetsgivare. Och vi har också läst om Jesus, när han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida svarade han inte med hot, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Hela tiden, låt Gud ta striden, låt Gud ta striden. Det är inte striden, inte vården är Guds. Ni ska alena stå sig på när Herren strider för er. Herren ska strida för er och ni ska vara stilla därvid. Det här genomgående temat finns att med en ödmjuk, vad skulle man kunna säga? Kan jag använda ordet from? Alltså en gudfruktig, kärleksfull, ödmjuk, stark livsstil i Gud. Kunna bryta ner motståndet. Kanske det som ordspråket talar om, att vi ska samla glödande kol på vår fiendens huvud genom våra goda gärningar. Det där finns det mycket av i första Petrus brev, och det tror jag vi har upptäckt tillsammans. Låt oss nu läsa ytterligare då, för första Petrus brev 3:1-7. Nu rör sig Petrus in på en ny sfär, ett nytt område i de troendes liv. Mycket intressant. Vi läser i Jesu namn, första Petrus brev 3:1-7. På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män, så att även de män som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord genom sina hustrurs liv, när de ser hur gudfruktigt och rent ni lever. Er prydnad ska inte vara yttre ting som konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats fördolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Så smyckade sig också för de heliga kvinnorna som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män så som Sara lydde Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit när ni gör det som är gott och inte låter er skrämmas. På samma sätt ska ni män leva förståndigt med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd så att inget står i vägen för era böner. Så långt läsningen av Guds eget ord. Och vi ber att Gud ska lägga välsignelse till detta. Låt oss titta lite på vad som står där. Lägg märke till uttrycket som Petrus börjar med. På samma sätt. Alltså på samma sätt som ni lever i lyhördhet och ödmjukhet. Inför mänskliga myndigheter. Inför arbetsgivare. På samma sätt som Jesus inte provocerade eller trotsade. När han blev utlämnad och överlämnad. Åt de som korsfäste honom. På samma sätt. Alltså i samma ande som Jesus ödmjukar sig. Ska hustrur underordna sig sina män. Och här ser vi att förhållandet är ju alltså. Män som inte vill tro ordet framför allt. Alltså kvinnor som lever tillsammans med icke-kristna män. Och det går naturligtvis att applicera det på män som lever tillsammans med icke-kristna kvinnor. I den bemärkelsen gör det det helt klart. På samma sätt alltså som Jesus inte hånade och hotade när han blev orättvist behandlad. Ska kvinnan eller den andra parten då söka styrka hos Herren och förtrösta på att han framförallt reder ut missförhållanden när de uppstår i parrelationerna i äktenskapet. Och det är så tydligt här när det står att så att även de män som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord genom sina hustrus liv. Visst är det intressant att en troende hustru inte ens behöver använda ord om hon lever ett gudfruktigt och rent liv. Det har en sån stark effekt. Den äkta maken lever ju faktiskt bokstavligt tillsammans med Guds rike. Jesus bor i den person som står honom närmast. Guds rike kommer och finns i hemmet där dagarna är ända så att säga. Han är bokstavligen så att säga djupt. Intimt förenad med en människa som är bärare av Guds rike. Så det är alltså väldigt, väldigt viktigt det här tydligen i det förhållande som finns här i den församling som Petrus adresserar brevet till. Och jag tror att det här har med den enorma känsligheten som fanns i det här. Det var ju alltså romarriket. Och romarna hade ju anmälningsplikt om någon inte tillbad kejsaren. Eller liksom på något sätt satt en auktoritet över kejsaren. Och det vet jag att de kristna kunde inte tillbe kejsaren. De kunde inte sätta någon auktoritet över Jesus. Jesus var herrarnas herre och kungarnas kung för dem. Som han är också för oss idag. Så desto större anledning att inte provocera och så, på så vis sätta sitt liv på spel. Utan leva gudfruktigt och rent. Och det här skulle vara så tydligt så att den otroende parten skulle se det. Så det är alltså detta med en evangeliserande livsstil som än en gång kommer fram i brevet. Jag kanske bara kan påminna oss om andra kapitlet, den 12:e versen. Uppför er väl bland hedningarna så att de när de anklagar er som förbrytare ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem. Alltså en evangeliserande livsstil. Och Paulus talar om det här förhållningssättet till konflikter och orättvisor när det står Romarbrevet 12:21. Det här är en stark princip. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och naturligtvis kommer det här att ställa krav på den utsatta parten. Det kommer att både kräva och det kommer att bevisa andens frukt. Tålamod och självbehärskning i allra högsta grad. Men samtidigt vetskapen om att man genom ett heligt liv kan beröra motpartens liv på det här sättet ger mycket inspiration, hopp och tro. I första Korintherbrevet 7 och 14 står det någonting lite märkligt. Det står så att mannen som inte tror är helgad genom sin troende hustru. Och där används ordet helgad, inte att han är frälst, men han är avskild. Alltså han är under inflytande i en alldeles speciell miljö genom att leva tillsammans med en troende respektive. Så det här är alltså en stark uppmuntran till alla som har icke-troende män eller icke-troende hustrur. Att leva rent, gudfruktigt och inte provocera utan lita på Gud när det uppstår svåra situationer. Och jag tycker det är så praktiskt och det är så underbart att det står här. Och andens frukt kommer att vinna i längden. Sen fortsätter Petrus. Er prydnad ska inte vara yttre ting som konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder. Här finns det, tror jag, en dubbel motivering. Motivet till att inte spöka ut sig, eller vad man ska kalla för, är alltså för det första, det ska inte finnas något flört. Man ska inte bygga på sensualism och sexuell attraktion när man söker sig hustru och när man lever tillsammans med sin hustru i första hand. Och hustrun ska heller inte försöka vinna sin man med sensuella grejer, flörtande och genom att försöka anspela starkt på sin sexuella attraktionskraft. Det lägger fel grund i förhållandet. Och den här förmaningen har vi också till män. Så det är absolut inte bara kvinnor som ska tänka på det här. I första Timoteus brev. Nej, förlåt. I andra Timoteus brev. Så säger Paulus så här. Nu ska vi se om jag kan hitta det här. Ursäkta mig. Nej, förlåt, jag säger fel. Det är därför jag bläddrar. Det är första Thessalonikerbrevet. Första Thessalonikerbrevet 4 och 3. Där står det så här. Detta är Guds vilja. Att ni helgas. Att ni avhåller er från otukt. Och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär, liksom bland hedningarna som inte känner Gud. Så här ser vi att både från männens sida så ska det inte vara bara lidelser och begär som driver människor till parförhållanden. Och från kvinnans sida ska det heller inte vara att försöka väcka lidelser och begär. Utan rätt värderingar ska lägga grunden och råda i äktenskapet. Samförstånd, gemensam överlåtelse, övertygelse och allt det andra. Vi ska inte gå in på någon äktenskapsskola här. Jag är väl ingen expert direkt heller. Men det här säger Petrus. Så, men det andra motivet för det här, er prydnad ska inte vara yttre ting, är jämlikhetsperspektivet. I församlingen. Ja, precis. Just det. Alltså den respektfulla enkelheten för de fattiga och marginaliserade skulle iakttas. Det skulle alltså inte vara någon skönhetstävling på söndag förmiddag. Det skulle inte vara något briljerande eller skrytande med håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder. Här har ju Frälsningsarmén faktiskt varit ganska stark i gamla tider. Uniformen skulle vara ett sätt att för var och en att känna en enkel värdighet. Och där man aldrig skulle behöva känna sig utsatt på grund av att man var fattig eller dåligt klädd. Utan alla skulle kunna få känna värdighet och att man var så att säga av samma skrot och korn. John Gill, den store baptisten och bibelkommentaren, han skriver så här. Vi ska inte tro att aposteln förbjuder användningen av det som räknas upp, men bara när det används på ett lyxigt och extravagant sätt för att underblåsa stolthet och fåfänga och uppmuntra lösaktighet och lättsinnighet. Så det handlar inte om att man inte får ha örhängen eller göra sig fin i håret, det förstår vi, utan det handlar om motivet. Vad är då kontrasten till det här tingeltanglet och bringbringet, den här julgransprydnaderna? Jo, hjärtats fördolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. I hjärtats fördolda människa, vad finns där? Jo, det finns det som vi nämnde tidigare. Andens frukt. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Där har du det som bor i en pånyttfödd människas fördolda innersta. Och det är väl juveler, det är väl diamanter, det är väl smycken som vida överträffar det där krimskramset. Sen säger han också att det ska vara den oförgängliga, alltså den eviga skönheten hos en mild och stilla ande. Och här kan vi läsa i kommentarerna att en stilla ande betyder en stabil själ, ett stabilt inre på grund av ett gudomligt inspirerat inre lugn. Det är attraktivt, eller hur? Stabil på grund av ett gudomligt inspirerat inre lugn. Stilla ande kan också betyda att vara lämpligt lugn genom att inte missbruka eller överanvända ord som skulle röra upp onödig konflikt eller destruktiv upprördhet. Alltså att inte vara provokativ. Visst, ibland måste man ifrågasätta. Ibland måste man, som vi säger, sätta ner foten. Men inte missbruka ord för att röra upp onödigt konflikt, destruktiv upprördhet. Och ni ser hur det hänger ihop med det här. Att vinna förtroende för sin omgivning. Och som vi har nämnt här, i äktenskapet, där en av parterna inte är troende, genom onödig provokation. Och så står det så här: detta är mycket dyrbart i Guds ögon. Och det här behöver vi få tag på. Inte vad som är dyrbart i världens ögon. Inte vad som är dyrbart i religionens ögon. Utan vad som är dyrbart i Guds ögon. I Efesierbrevet 5 och 8 står det någonting som är så fint. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn, för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som gläder Herren. Det är en livsstil det. Pröva vad som gläder Herren. Och jag tror i den förra folkbibelöversättningen så stod det: pröva vad som är Herren kärt. Och det tror jag kommer fram i den där sången. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton skall en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära. Jag vill pröva vad som är Herren kärt. Det är inte alltid lätt, men det är rätt. Och anden vill hjälpa oss. Det är mycket dyrbart i Guds ande. Med en fördold människa med oförgänglig skönhet hos en mild och stilla ande. Ja, visst är det starkt. Det är så underbart det vi läser om här i eftermiddag. Och så säger han så här: så smyckade sig också för de heliga kvinnorna. Här beskrivs andens frukt, alla goda egenskaper som smycken. Så smyckade sig också för de heliga kvinnorna som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män, så som Sara lydde Abraham och kallade honom till kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit när ni gör det som är gott och inte låter er skrämmas. Naturligtvis skulle det vara onaturligt i vår kultur om hustrurna kallade sina män för herre. Men i den kultur som rådde på den tiden så var detta någonting naturligt och viktigt. Och det fanns en signal i det som var välbehaglig inför Gud. Feminismen, den överdrivna feminismen, alltså inte bara kampen för kvinnors rätt och så, utan den här liksom rödvinsragatan som vill driva sin sak med provokation, hårdhet och vulgära medel. Feminismen vill skrämma kvinnorna till ogudaktighet. Hennes barn, alltså Saras barn, har ni blivit när ni gör det som är gott och inte låter er skrämmas. Den här onaturliga feminismen, den här djävulska feminismen, den vill skrämma kvinnor till ogudaktighet och onaturlig livsstil, kan man säga. Och också skrämma männen till feghet och mesighet. Eller skrämma dem så att det blir till ännu mer högmod, hårdhet, machofasoner och våld. Allt det här ska vi stå över i Jesu namn. Och istället söka Gud och andens frukt i vårt förhållande. Och söka vår naturliga roll som män och som kvinnor. Och göra det som Gud har lagt ner i oss på ett spontant och rätt sätt. Och inte tvingas genom skrämselpropaganda av såna här högljudda röster i vårt samhälle idag. Och slutligen står det, på samma sätt. Och nu har vi det här uttrycket igen. På samma sätt som Jesus underordnade sig. På samma sätt som hustrun lever i harmoni med sin man. På samma sätt ska ni män. Så det är absolut inte något kvinnoförtryck, tvärtom. Det är en underbar balans i texten och i budskapet. På samma sätt ska ni män leva förståndigt med era hustrur som är det svagare kärlet. Det är ett gammalt, märkligt grekiskt uttryck. Och det betyder egentligen snarare den känsligare parten. Vi vet att det kan finnas variationer på det här, men jag upplever att kvinnor har en känslighet många gånger som vi män saknar. Och det är någonting mycket, mycket dyrbart. Och det är en stor tillgång. Och det är någonting vi ska vara rädda om. Naturligtvis kan alla våra styrkor bli våra svagheter. Man kan bli hypersensitive, man kan bli överkänslig och nojig. Och där behövs det beskydd kring den kvinnliga känsligheten. Och naturligtvis skydd kring känsliga personer och manligt kön också. Men vi ska visa kvinnorna aktning, står det här. Vi ska respektera kvinnorna för de är medarvingar till livets nåd. Så att ingenting står i vägen för våra böner, står det. Alltså för era böner då, männen. Så vi ska alltså iaktta kvinnans behov och matcha dem. Och vi ska inse att kvinnor och män andligt sett är jämlika. Nu är vi inte längre man eller kvinna, slav eller fri, jud eller grek. Alla är ett i Kristus. Visa dem aktning som medarvingar, jämlika andligt sett. Så det här är också intressant. Det står att om det här inte iakttas så ställer sig någonting i vägen för våra böner. När man har det dåligt i äktenskapen, när man har det dåligt i alla relationer förresten, så slutar man ofta att be tillsammans. Eller också ber man med stress, irritation och hårt hjärta. Och då har missförhållandet i relationen ställt sig i vägen för bönerna. I första Petrus brev 3 och 12 så kan vi läsa så småningom här. Nej, nu tror jag att jag har citerat fel här. Ska vi se. 3 och 4 och 12. Ursäkta mig. Jo, det var ju riktigt. Första Petrus brev 3 och 12. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga, och lyssna, hans öron är öppna för deras böner. Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda. Så en man som lever i ondska mot sin fru kommer inte att bli bönhörd. Det finns ett stopp för hans böner. Det här är jätteviktigt att vi känner till. Sigurd Larsson, den gamle skogshuggarevangelisten hemma i Vansbro, han berättade om en liten kille som gick på söndagsskolan. Han hade sin egen pappa som söndagsskollärare. Han var mycket, mycket populär söndagsskollärare, den där mannen, i en pingstförsamling tror jag det var. Och en gång så rusade grabben fram mitt under söndagsskollektionen och drog tag i pappans ben, och så sa han: pappa, pappa, tänk om du kunde vara lika snäll där hemma också. Väldigt, väldigt tragiskt. Han berättade också om en liten grabb som var hemma med sin mamma efter skolan, och pappan kom hem. Rå och brutal och burdus. En sån där riktigt hustyrann, en förtryckare, en ond make. Och frun hade tydligen misslyckats något lite med maten. Och han fräste och snäste och svor och sa att här kan man inte ens få ordentlig mat på bordet. Han skulle tydligen vara en kristen, den här karen då. Det tror jag vad jag vill om. Och så sa han: nej, jag går ner på restaurangen och äter istället. Så frun satte sig på kökssoffan och grät då. Och då kom grabben fram till henne och sa: mamma, tycker du inte att det är synd att vi gifte oss med pappa? Ja, det är tragedier. Här står det: visa era hustrur aktning som medvärvingar till livets nåd, så att inget står i vägen för era böner. Slutligen, livets nåd. När vi får nåd av Gud så blir vi benådade, men vi blir också fyllda med liv. Det eviga livet. Och äktenskapet är temporärt. Bibeln säger att i den kommande tidsåldern så gifter man sig inte och man blir inte bortgift. Så det är en liten tid som vi har här att förvalta äktenskapet och parrelationerna. Och därför kan vi lägga ner mycket bön och energi i detta. För det är välbehagligt inför Gud att vi lever på det sättet. Så idag har vi haft en mycket, mycket praktisk och tillämpbar undervisning om underordnande till varandra för att kunna vinna en otroende motpart. Att inte anspela på en massa ytliga saker för att skaffa sig en hustru eller för att uppmuntra begär och lidelser. Och slutligen också att leva förståndigt tillsammans i parrelationerna, i äktenskapen, så att bönerna blir hörda, så att livets nåd får flöda. Underbara ord i första Petrus brev. Amen.